Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här avsnittet innehåller beskrivningar av självskadebeteende och självmord. Vi vill varna känsliga lyssnare. Soho, New York, 1992. Shanique Svedberg driver ett av stans trendigaste och mest framgångsrika gallerier. Här säljs fotokonst för miljoner. Hit kommer de rika, vackra och framgångsrika människorna, och hon är en av dem. Ytan är allt som räknas. En man kommer in i galleriet.
In kommer det en man som ser hemlös ut, och jag tänker, är det skit jag i? Liksom, jag orkar inte ens gå upp och prata om utställningen. Men han verkar väldigt intresserad och han stannar några gånger och tittar och sådär.
Mannen kliver in på Shaniques kontor och pekar på fotona utanför.
Och så säger han, jag skulle vilja ha den, 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 och så ungefär 5 stycken tavlor. Och jag tänker att han är full eller att han är hög eller något sånt där. Men då tar han fram sitt American Express-kort som är svart. Och jag tänker, det här är ju någon. Liksom. Och så ser jag på kortet att det står Mr. Rothschild. Och jag tänker, oh, herregud, hur ska jag göra det här?
Rothschild är en berömd bankirfamilj och namnet osar pengar. Nu vill han köpa konst för över en halv miljon dollar. Men Shaniq har ett problem. På ytan är hon perfekt. Men bakom det som syns lever hon ett liv fullt av hemligheter. Hennes kropp är täckt av ärr. Precis innan mannen kommit har hon gjort det hon brukar göra när ingen ser. Hon har tagit ett piller och hon har skurit sig själv.
Jag sitter inne med på ett kontor och jag har ett jättevast rakblad som jag sitter och skär i mitt underben. Jag har på mig byxor så att det inte ska synas. En kjol blir lite jobbigare.
Under skrivbordet, längs med benet, rinner blodet. Och maskinen där hon ska dra mannens kreditkort står en bit bort.
Jag kan inte gå dit för jag blöder något så enormt på benet.
Nu får hon en idé.
Jag ställer mig upp och så låtsas jag att jag svimmar. Men vad som händer är att mitt huvud faller i bordskanten och jag faktiskt svimmar.
När hon vaknar står Mr. Rothschild över henne. Hon har hjärnskakning och blodet rinner fortfarande längs med benet.
Och att det blod på mitt ben, det vet jag inte riktigt om han förstod eller att varför det var där och inte i huvudet och lite sådär. Men jag kvicknar ju till sådär och så gör vi ju hela den här transaction då på ungefär 567 000 dollar. Vad ska man säga efter en sån sak? Det var en av de starkaste upplevelserna av att vad är det jag sysslar med?
Det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Simon Moser berättar Shaniq Svedbergs historia.
I slutet av maj 1965 så föds Shaniq in i en övermedelklassfamilj utanför Göteborg. Både mamma och pappa är psykologer. Det är en stor familj och Shaniq har 5 syskon. Som psykologer ligger föräldrarna i framkant när det kommer till de senaste trenderna inom psykologi och barnuppfostran.
Vi får tänka på att det här är 70-talet, 60-70-talet. Så att allt som kom, och mesta del kom från Tyskland. Och då var ju det här gestaltterapi och arttherapy och liksom andra sätt att arbeta. Och det här testades på oss innan det gick till klienterna.
Jeanique är blond när hon föds. Hon blir det gula barnet i familjen. De andra syskonen är röda, gröna, blå och bruna.
Jag föddes gul. Jag var gulhårig. Min hy var liksom gul, fast inte så där sjukligt gul. Mina syskon var, när de föddes, mörkhåriga. Så att min färg blev gul.
I familjen uttrycker man inte känslor som vi är vana vid. Man säger inte att man är glad eller ledsen. Istället får man måla eller dansa fram det som känns i kroppen. Familjen har ett eget språk.
Gul kunde vara jätteledsen en dag, men det kunde också vara helt fantastiskt en annan dag. Så att det här är usvårt att förklara. Men våran familj kunde ju förstå varandra. Så om du frågade mig så här, hur känner du dig idag? Eller hur upplevde du den här intervjun? Så skulle jag kunna säga till dig, alltså den kändes så blå, och samma sak, så lila kom in helt plötsligt. Och för mig är det självklart. Och du kanske skulle tänka, då var den blå, men det var ju ledsam. Men det har ingenting med det att göra, utan det är bara hur jag ser, hur jag upplever dig och mig tillsammans. Så jag tror att det är någonting, alla barn kan ju lära precis vad som helst. Och mina föräldrar lärde oss att prata i färg.
När Jeanique börjar i skolan får hon lära sig att det finns andra sätt att uttrycka sina känslor. Att det finns ord som kärlek och hat.
Jag har en vän och hon har precis berättat för mig vad älska är. Eller att säga älska, och det gör man när man gifter sig, och hon liksom målar upp det väldigt fint för mig. Och sen så berättar hon, när man hatar någon, då har man känslor att man inte vill vara med den människan. Och det kanske blir ett tomrum. Så hon var väldigt, 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 väldigt bra. Just den kvällen så sitter min familj i bastun. Jag är 11 år. Jag går in i bastun och testar det här. Och jag har en stor familj, så att det var jag pekade bara på folk. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag hatar dig, jag älskar dig. Och när jag pekar på min mamma så säger jag hatar dig. För mig menas det ju ingenting. Men den kvällen så tar hon livet av sig. Och på grund av det så tror ju jag att jag har power of words. Jag har mördat min mamma. Berättar jag det här för någon så kommer jag åka in i fängelse på en gång. Vi bor grannar med skog och med fängelset, och är helt spiksäker på att dit åker jag.
Jeanique fattar ett beslut. Hon ska bli tyst.
För jag vet ju att jag kan döda människor. Och jag vet ju inte heller den opposite. Så jag vet ju inte om jag kan göra människor glad heller. Men jag är inte beredd på att ta den chansen.
Hon ägnar sig åt dans och fortsätter att måla.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hon håller sina tankar för sig själv. Men inom henne är det långt ifrån tyst. Hon har en klump i halsen som inte vill försvinna. En kvävande smärta som följer henne överallt.
Jag kan inte dansa ut det. Jag kan inte färga ut det. Utan det, jag har ont. Skulle jag kunna så skulle jag liksom ta fingrarna och bara ta ut den här klumpen liksom.
En dag sitter hon under en stor ek på tomten. Det är sommar och runt omkring henne kommer snart myggor. De biter henne på armarna och det börjar klia.
Och jag har hört att om jag tar en gaffel eller en kniv och gör ett kors i det så kommer det försvinna, det klieriet. Så jag går in, jag hämtar en kniv som är relativt vass och så sätter jag igång och trycker tills det börjar blöda. När jag ser blodet som rinner ner från min arm och när det gör ont, då släpper det. Då försvann klumpen.
Klumpen i halsen är borta. Istället är det som en trygg bomull som infinner sig i kroppen. Hon har hittat en väg ifrån smärtan.
Nu vet jag att hjärtat kan jag inte läka, men jag kan läka det som gör ont. Och det som gör ont, det är ju det som blöder just nu. Och det var underbart.
Hon är 11 år och självskadebeteendet blir redan nu en del av hennes vardag.
Jag blir expert på glas, knivar, stentrappor, var jag kan dra ut håret förutom att det ska kunna riktigt synas. Var på andra ställen på kroppen jag kan dra ut håret utan att det ska synas. Ja, för att inte känna.
Det finns andra sätt. Dansen räddar henne. Men inget är så effektivt som att skära i sig själv.
När jag väl är på Balettakademin eller på någon annan dansskola, då går klumpen ut också. Så att det har ju räddat mig. Men att skära sig själv är ju snabbare. Det var ett dubbelliv. Hade du sett mig naken så hade du ju sett alla sår, alla är. Ett dubbelliv av jag är dansare. Men inombords och min kropp är ju skadad.
...1981 är hon 16 år och snart kommer hennes liv förändras för all framtid. I maj kommer Bruce Springsteen till stan. Men hon vet inte ens vem han är. Hennes värld utspelar sig mest på ballettstudion.
Inte en aning. Nej, jag visste inte vem Bruce Springsteen var. Alls.
En kväll följer hon med en väninna på en nattklubb.
Då står det en fantastiskt vacker. Och nu kanske det här låter fel, men det fanns inte mycket svarta människor i Göteborg just då. Det här var ju tidigt 80-tal. Och där står det en svart man som är så vacker. Och han har lång blond mohawk och shoulder pads, liksom stora shoulder pads. Och han pekar på mig och säger slow motion, så liksom kallar han fram mig så där. Och så säger han till mig på engelska, jag står där och känner mig väldigt speciell. Och så säger han, hi honey, how are you? Och det var ju lite chock, för jag trodde han var från Stockholm. Eftersom det inte finns så snygga killar i Göteborg.
Mannen heter Sean Beauvoir och det visar sig att han spelar med Bruce Springsteens band.
Då frågar han mig, vill du följa med på turné? Och jag är med i en vecka med Bruce and the Gang, om man säger så, i Tyskland faktiskt, och turnera med dem. Men det förändrar ju hela mitt liv.
Jeanique och Sean blir snart ett par och snart flyttar hon med honom till New York.
Det var verkligen en prinsesshistoria. Han gav mig ett American Express-kort och sen åkte han på turné. Så jag var helt ensam i New York, aldrig varit där förut. 17 var jag väl då. Och det enda jag visste ju var ju att dansa, så jag gick ju på Steps, som det heter, som är ett av de största dansställena i New York fortfarande.
Hon börjar gå på auditions. Hon vill bli dansare i en musikal. Men Sean hjälper henne in i ett av 80-talets största band, Kid Creole and the Coconuts. Ett eukalyptusband som turnerar med alla stora artister. Jeanique blir körsångerska.
Och vad jag ville egentligen göra, det var att bli en cat på Broadway. Bli one of the cats. Men jag blev en kokosnöt istället. Och sen fick jag lära mig då 25 stycken sånger och danser och sådär. Och sen var det ju bara rock and roll for 10 years.
Nu blir hon en del av en värld som de flesta andra bara kan drömma om.
Jag har tittat tillbaka så mycket på de korten från den tiden. Den är vacker. Man är väldigt, väldigt snygg. Och den världen, den är så overklig.
Hon är på ständig turné och hon får nya vänner.
Så att mina vänner, det blev ju YouTube och Prince och du är liksom så här, det blir ju de man hängde med på hotellrummet och fes högt och förstår jag menar, det liksom, det blev bara så.
Jeanique hänger med kändisar. På utsidan är nu allt perfekt. Men det är bara på utsidan.
Jag såg ut som den världen, så kan man väl säga. Men inombords min själ så var jag ju svart och död.
Nu börjar hon också dricka alkohol.
När jag blev med på Kid Creole and Coconuts, då fortsatte jag skar i mig. Jag hade inte hittat alkohol då. Men när jag väl hittade alkohol så förstod jag, aha, där har vi en annan bedövningsteknik. Och eftersom jag står inte halvnaken, men eftersom jag står med liksom väldigt sexiga kläder på en scen, så var det ju lite svårt, liksom alla dessa R. Så då drog jag ner, i alla fall skarningar. Jag fortfarande drog ut håret, men jag drog ner på att skära mig och så drack jag mer.
I publiken är det ingen som ser att den sprudlande tjejen på scen är mörk inombords. Och att hon skadar sig själv är inget hon pratar om med någon. Inte ens sin pojkvän.
Jag tror när man är i sängkammaren med någon så är det nog inte riktigt det man tänker på. Och sen så har jag varit väldigt smart på det sättet att jag har inte skurit mig så man ser det här på armarna, utan jag skär mig på ställen du inte kan se. Om inte jag pointed out, liksom.
Efter 3 år tar relationen slut. Hon fortsätter att turnera, men hon letar också efter något annat.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I början av 90-talet träffar hon en ny man och tillsammans öppnar de ett galleri. Peter, som hennes nya pojkvän heter, är förmögen och hon behöver inte oroa sig för sin framtid. Efter 4 år bestämmer de sig att de ska gifta sig.
Detta är det absolut lyckligaste dagen i mitt liv, för då kan jag äntligen försvinna. Jag kan få bli Mrs. Peter Tanne. Vi gör ju inte så i Sverige, men i USA gör man det. Man glömmer bort hela liksom, kvinnans namn. Det är en månad kvar tills vi ska gifta oss. Allt i New York Times ska komma, New York Post ska komma. Det är ett stort bröllop, det är liksom jättestort så här. Och så säger han till mig: I don't want to marry you. Och jag frågar honom varför. Och han säger: jag vill vara med mer kvinnor. Du har levt ditt liv, du har varit kokosnöt. Det har inte jag. Jag har varit en Wall Street guy. Boring, liksom. Nu ska jag leva. Och jag åker in i en blackout. Det kan man tänka i alkohol, men det var det inte, utan en emotionell blackout. Det är antagligen den blackouten jag skulle ha haft när jag var 11. Ja. Och vaknar 2 veckor senare att jag sitter i ett kontor med en psychiatrist, och jag ser det framför mig. Hon har en stor så här mahognidesk liksom så här, och är jättesnygg och så här Park Avenue. Och så ger hon mig massa med piller, och så ger hon mig ett piller och så säger hon: honey, this is what you need. Och då ger hon mig någonting som heter oxycodon. Och eftersom det är en doktor som ger det mig, och det är piller, jag behöver inte snorta eller liksom något sånt där, så tar jag den givetvis. 20 minuter efteråt så möter jag Gud. Alltså det var det bästa jag varit med om i hela mitt liv. Den lilla jag växte till att bli en gudinna i 20 minuter. Jag bara... Ja, det är den bästa känslan jag har varit med om i hela mitt liv. Vet du vad lobotomi är? Exakt så kändes det. Jag kände ingenting. Jag kunde inte skratta, jag kunde inte gråta. Och det var ju precis det jag ville, för då slapp jag också känna mamma.
Hög på det nya pillret får hon nu en kraft och en självkänsla hon aldrig haft tidigare. Hon lyckas förhandla med Peter om att fortsätta driva galleriet, och hon får dessutom en lägenhet. Problemet är att ett piller inte räcker. Snart äter hon 40 narkotikaklassade tabletter om dagen, och hon kombinerar pillren med stora mängder alkohol. Samtidigt ser hon på utsidan ut att må bättre än någonsin, och verksamheten blomstrar. Åren som följer gör hon succé i New Yorks konstvärld.
Hallå!
Hej Camilla!
Hej Simon! Kan du se mig?
Nej, jag kan inte se dig.
Aha, we'll see how we do this then. Oh, there, start video.
2001 kommer en annan blond svensk kvinna till New York. Borlänge-tjejen Camilla Lundengård. När Camilla kommer till New York har hon en anteckningsbok med människor hon bör träffa. Och Jeanicke är en av dem.
Så jag glider in på hennes galleri och så glider jag in där, och så vi hit it off på en gång. Vi är väldigt lika i sättet att prata och mycket energi och gestikulerar och alla de här grejerna. Och det var 2001.
Och hur skulle du beskriva hur hon var som person där när ni lär känna varandra?
Mycket energi, på G, 24/7, alltid någonting som pågick. Det var liksom inte en enda lugn stund whatsoever. Det var så... järnet hela tiden. Och det spelar ingen roll om det var frukost, lunch eller, eller dinner.
Jag hade ju manikyr och pedikyr. Jag hade en människa som kom hem och gjorde mitt hår varje dag. Jag såg jättefin ut. Jag dejtade kändisar. Det var liksom... mitt liv såg ut fantastiskt. Jag hade ett galleri som var jättekänt över hela världen. Jag hade ett galleri i Hongkong som var också känt. Liksom så här. Utsidan var ju galore. Och så öppnade jag min egen affär som heter Chanique Boutique. Där jag hade couture design. Alltså herrejösses. När jag tittar tillbaka till det så ser det verkligen ut som... Jag kan tänka mig att folk kan tänka, åh, om jag bara hade hennes liv. Och här har vi då dubbellivet. För sen går jag ju hem och gråter mig till söms, spyr till söms. Alltså min kropp är ju så illa till an. Och jag kunde ju inte somna, så att det var ju liksom... Det var ju bara piller efter piller. Det var för piller att somna, det var piller att vakna, det var piller för att gå på toaletten, det var piller för... Alltså allt var piller. Och det var det enda jag kunde tänka på.
Självskadebeteendet är också där hela tiden. Och hon har alltid ursäkter som folk verkar köpa.
Det är ingen som tänker på. Det var en frisör som sa... Du har ett jättestort jack i ditt huvud som blör. Vad sysslar du med? Och just då höll jag på med gallerierna. Och då sa jag... En tavla trillade ner i mitt huvud. Och där hade jag väl kunnat ta hjälpen, för hon såg mig. Men...
Camilla och Jeanique blir snabbt nära vänner. De festar tillsammans och Camilla får jobba i galleriet. Och Camilla är en av dem som inte ser vad det är som pågår.
Jag tror att jag någon gång såg det på hennes... Jag tror det var på hennes arm. Och nu när jag tänker efter... Såklart så ljög hon, för hon hade ju hundar och sådär. Ja, men han hunden drev mig. Och vi lekte omkring på golvet. Men det var ju hon som her cut herself. Jag tror att det var bara hon hade lekt med sin hund. Och jag tänkte inte på det då. Nu när man tänker efter, då känns det som att fan att jag inte såg det liksom.
Samtidigt finns det andra saker som Camilla inte förstår. Ibland när de är ute och festar så försvinner Jeanique. Hon slutar svara i telefon och ursäkterna är alltid konstiga. En kväll är de som vanligt ute på en restaurang och Jeanique är på strålande humör.
Ja, vi är på en jättefin restaurang och har en jättetrevlig kväll.
Och då hade jag fått det bästa som finns, det är när man får... I USA har de fortfarande de här pillerburkarna vi trycker ut här. Och då hade jag precis skårt 200 piller och för mig är det liksom, det är bättre än orgasmen.
Och så... skulle hon ta upp någonting från sin väska och hon tror inte, jag tror att hon inte tror att jag ser vad som är i den, så jag tror att det var jag som sa, vad är det där för något? Hon bara, nej men det är ingenting, nej, men får jag se vad det är för något?
Så jag visade henne detta
och så här, du kan inte ta det här. Och jag tror nämligen att jag tog den från, jag var inte riktigt allvarlig, men jag tror att jag tog burken från mig och hon var helt galen. Nej men alltså, det var nästan som jag tog något, jag vet inte vad jag ska jämföra, att jag tog hennes barn ifrån henne.
Jag nästan stod till henne. Alltså jag var så här, fucking mad. Alltså det, jag var helt, jag, det var som ett monster kom ut. Och
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hon försökte hålla kvar dem och jag drog igen och jag var helt galen liksom. Hon såg den fula sidan i mig. Det är den ingen annan som har sett.
Den fula sidan.
Jeanick är inte rädd för att förlora sina pengar, sina vänner eller sitt galleri. För henne är det någonting annat som står på spel. Hon är rädd för att känna något. För skulle hon känna något skulle människor se vem hon egentligen är. Fasaden skulle rämna.
Jag var ju livrädd. Jag var ju livrädd att känna. Livrädd att känna. Jag vågade inte känna. Och jag tänkte nog också, om jag börjar känna så kommer inte jag se ut så här. Då kommer jag bli ful.
Trodde du att du skulle se ut på utsidan som du kände på insidan?
Ja, precis. Jag var livrädd att folk skulle se hur jag mådde. Livrädd. Tänk. Tänk om jag inte kunde komma in på de häftiga ställena. Tänk om inte jag kunde gå förbi liksom på alla kända ställen, gå förbi bara repen. Tänk om jag inte kunde få lirka in någon i en kärlekshistoria för att jag var så ful. Alltså du är alltså så fucked up.
Jag tänker på det här med att bli älskad bara för att du är du.
Jag visste inte vem jag var alls. Så för mig att liksom bli kär i mig själv eller lära mig själv, jag var, det fanns inte ens liksom, vem ska du bli kär i? Förstår du vad jag menar? Det, jag fanns ju inte. Jag fanns inte. Det fanns inte någonting kvar. Jag var ju bara ett skelett.
Jeanick har träffat en ny man. De gifte sig i början av 2000-talet, men missbruket har gått så långt att hon inte längre kan dölja det. Till sist ställer mannen ett ultimatum. 2007 har han fått nog. Hon ställs inför ett val. Pillren eller äktenskapet.
Då tog han av sig sin ring och så tog han 200 piller som jag hade i min väska och så ställde han det framför mig och så sa han, you choose. Men du ska veta vad det är du choose. Liksom, om du tar tabletterna nu så kommer jag skilja mig. Och vi var jättekära, trodde jag i alla fall. Det var vi verkligen. Jag kommer skilja mig med dig. Jag kommer ta alla dina pengar. Jag kommer stänga ditt bankkonto så du får inte ta på någonting. Jag kommer stänga den här dörren och låsa så att nytt lås så du inte kommer in.
Pilgren eller äktenskapet. Valet är inte svårt. Hon ser det faktiskt inte ens som ett alternativ.
Piller. Jag kan ju inte leva utan dem. Det är ju helt möjligt. Plus att jag inte tror ett ord på vad han säger. Och sen så stängde han dörren. Och han sa, är det någonting du vill ha från lägenheten? Är det någon kläder du behöver? Liksom så här, för du kommer inte se mig mer. Så ungefär. Och det, jag trodde inte på honom. Jag tänkte, så taskig kan man inte vara. Men han gjorde precis vad han sa att han skulle göra.
Jeanick är hemlös. Men det spelar ingen roll. Det enda hon kan tänka på är piller.
Så jag var hemlös. Eller låg på soffor.
Efter en vecka kommer hennes man tillbaka.
Och till slut så hittade han mig och så sa han, are you done? Så han gav mig faktiskt ett ut till, om man säger så. Och då sa jag, I'm done. Och då skjutsade han mig till rehab.
Men Jeanick är inte done. På väg till rehab fortsätter hon att sätta i sig piller. Hon har dessutom piller som väntar på henne i New York. Att hon skulle sluta har hon inte förstått. Efter flera veckors avgiftning börjar hon se klart. Hon väljer att stanna kvar på behandlingshemmet. En anledning är att ingen längre köper hennes lögner. Läkarna och terapeuterna struntar i att hon på ytan lever ett liv som andra bara skulle drömma om. Den 7 juni 2007 räknar hon som sin nykterhetsdag.
Och från den dagen har jag inte tagit ett enda piller. Inte druckit vin. Det tog lite längre tid för mig att sluta skära mig. Men vi säger att jag inte har skurit mig på 10 år i alla fall. Men 15 år har jag inte rört någonting.
Jeanick är på rehab i över 1,5 år.
Camilla kände henne när hon var mitt i sin onda spiral av lögner och lidande. Och hon känner henne idag.
Den största skillnaden är att det sjuka är hon har ju fortfarande samma energi, samma framåt. Allt är detsamma, men nu är det glädje. Man ser i ögonen att den är så... Det är så svårt att förklara, Simon, men det enda ord jag kan säga är att det är sån glädje, det är sån sprudlande fin kärlek som kommer ut från hennes ögon till allt.
När man har levt ett helt liv av lögner är det vissa lögner som är svårare att erkänna än andra. Det fanns en hemlighet som det tog tid för Shanique att berätta.
Jag har ju berättat för många att mamma har dött och liksom så där, att hon tog självmord och så. Men inte att det var jag som gjorde det.
Under tiden på rehab väljer hon till sist att berätta för en terapeut.
I want you to know that I have killed my mom. Och det var ju verkligen... What? För då, jag tänker att de tror kanske att det var liksom ett gevär eller en pistol eller det liksom sådär. Och när jag väl fick liksom förklara vad som hade hänt och hur jag är och vem jag är och hur jag var uppvuxen, så fick vi långsamt att liksom gå tillbaka och liksom reprogramma brain att, liksom, att det är inte så. Det kan inte vara så. Hon har ju massor annat. Och nu ska inte jag sätta en mental health disorder om henne, men jag tror att hon hade bipolär.
Och hur lång tid tog det för dig att liksom förstå att du faktiskt inte hade dödat henne?
Men det tror jag sitter kvar. Alltså, jag fattar ju det. Jag är ju inte helt galen. Men eftersom jag var så liten, hjärnan höll ju på att utvecklas. Man kan ju inte gå in i hjärnan och liksom ta bort den biten. Den sitter ju där. Så ibland så kan jag ju tänka så här, ja, men det kanske var droppen. Lägg av nu. Så, tänk inte så. Förstår vad jag menar? Men jag kan ju fortfarande gå dit. Att ja, hon kanske hade bipolär och hade jättejobbigt med min pappa just under den tiden. Och min lillebror som har Downs syndrom, han var precis född. Och liksom, det var mycket i hennes liv. Och så säger jag det här. Så att någonstans i mig så är det ju liksom... Ja, fast jag tog ju inte en kniv och dödade henne, men det kanske var droppen.
Du har lyssnat på Dubbelliv, en Podme-produktion från Banda. Reporter var Simon Moser, jag heter Hugo Lavett. Producent är Lovisa Lam Nordenskjöld. Slutmix Axel Rickert Berkemar, exekutivproducent på Podme, är Sofia Neves.